Hej på er! Välkomna till BIM-podden. Idag gästas vi av Skåne. Vi har fått äran att intervjua Andreas Hall, utvecklingsingenjör på Helsingborgs stad. Vi kommer att framförallt prata om IoT, Internet of Things. Så det är någonting som jag verkligen har sett fram emot. Det ska bli otroligt spännande. Och vi välkomnar Andreas till BIM-podden.
Tack så jättemycket, Adam. Jag har också sett fram emot det här. Jag tycker det ska bli sjukt roligt.
Ja, men vad kul. För att just det här, IoT, det är någonting som just i byggbranschen, det pratas lite så här. Det är också lite så här diffust ämne som allt annat. Så det här ska bli riktigt, riktigt kul. Vi hade ju liksom så här förprat lite innan och liksom så här, och då sa vi att det nämns ju liksom i byggbranschen liksom, så här, hur vi, det börjar ju liksom appliceras lite grann IoT och sådär. Så det skulle bli kul att höra det, hur ni applicerar det i liksom er organisation eller verksamhet och vad ni har för syn på det hela och hur det har effektiviserat era processer. Mm. Så att det ska bli jättekul. Men hur är det annars då? Har du haft en bra dag?
Jo, det är fint. Med tanke på den här coronapandemin och så vidare, så får jag nog ändå tycka att personligen har jag klarat mig ganska så väl. Och det är inte fullständig lockdown, inte i Helsingborg i alla fall. Men det är klart att det har blivit lite mer arbete hemma och sådär. Men det är bra. Absolut.
Ja, men vad kul. Och men tack så jättemycket för att du bara liksom kunde ta dig tid och här och gästa oss. Men Andreas, kan inte vi liksom börja med att berätta lite om dig själv, vem du är och vad du gör idag och vad du gör framförallt liksom på Helsingborgs stad?
Mm, absolut. Andreas Hall heter jag. Jobbar på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad. Jobbar på en avdelning som heter drift och underhåll. Vår avdelning, den spänner ju över parkdrift, gatudrift. Vi har hand om alla stadens stränder, naturmark, skogar, alla fordon i staden, gatubelysning, industrispår, offentliga toaletter, kulturbyggnader och förmodligen ganska mycket till som jag har missat att få med.
Oj,
det är en väldigt bred verksamhet. Mm. Jag är 45 år gammal. Jag är utbildad geograf och etnolog. Så att jag är egentligen samhällsvetare och humanist. Men jag har råkat att jobba inom teknisk verksamhet i 20 år.
Jaha, okej.
Okay. Det var så det blev.
Intressant, ja.
Började min bana på Vägverket, dåvarande Vägverket Region Skåne, som GIS-samordnare. Och sen har jag gjort ett gästspel i Landskrona stad som trafikingenjör. Varit konsult och sen 2013 så jobbar jag i Helsingborgs stad.
Mm-hmm, okay.
Och det kan jag väl säga att när jag började i Helsingborg så då var jag gatuingenjör, så då höll jag på mycket med gatudrift och grävningsåterställningar, och det handlade om asfaltering och beläggning och sådär. Så att jag har en väldigt bred bakgrund, kan jag säga. Mm. Och jag tror det är någonting som jag har kunnat ta med mig ganska så in i det nya.
Ja, det har liksom gynnat dig på det viset.
Ja, absolut. För att jag kan ju liksom, det jag känner är att när man tänker IoT så är det så lätt att fastna i tekniska lösningar. Mm. Men jag försöker att se, jag hittar nyttan. Jag letar efter, jag har ett behov av att lösa någonting. Tekniken är bara hjälpen för att lösa det reella problemet som finns. Mm. Och det kan vara stora problem och det kan vara små problem. Men det handlar väldigt många gånger om att försöka att göra livet lite lättare för den som bor och verkar och finns i Helsingborg.
Mm. Ja, men jättebra. Nej, men jätteintressant. Och kul att få med lite från Skåne här på BIM-podden. Och för det är mycket liksom, generellt är det mycket liksom så här, mycket fokus på liksom Stockholm och liksom områdena runt omkring där, att de ligger i framkant. Så det är verkligen kul att se att hur bra ni har kommit med ert liksom arbete. Ja. Så, ja, men, så förhoppningsvis kanske inspirerade fler andra aktörer och liksom kommuner att ta efter er. Och...
Det hoppas jag.
Vad är IoT? Alltså Internet of Things. Vad är det för någonting? Kan inte du förklara det lite kort?
IoT handlar ju, eller Internet of Things, handlar ju egentligen om att försöka att koppla upp saker och ting mot nätet för att kunna få driftstatus på saker och ting. Som företeelse så tänker jag att då har IoT funnits väldigt lång tid egentligen.
Just det.
Speciellt inom industrin. Och jag kan tänka mig till viss del inom fastighetsskötsel också när det gäller till exempel fjärrvärme, ventilation och så vidare. Men det som jag tror börjar bli det nya i det hela, det är ju att vi kopplar upp det offentliga rummet, den yttre miljön. Se att man tar det smarta hemmet, vänder det ut och in och du börjar få information ifrån din trädgård.
Just
hur den mår. Det är precis samma sak här. Vi kopplar upp det offentliga rummet på olika sätt.
Ni har liksom
den, jag kan säga den informationen som vi får via sensorer och annat, den hjälper oss naturligtvis i drift- och underhållsarbetet.
Just det. Det är liksom effektivisera era processer. Och så,
absolut.
Och, absolut. Ja. Nej, men det som du säger, då har ju liksom, vi har ju haft det liksom hemma och allt det. Ni skalar ju upp det bara.
Exakt. Det är precis det vi gör. Det är också det här att det är en sak att samla in information. Men det är vad vi gör med den sen som är det intressanta, tänker jag.
Ja, men jättebra.
Och i Helsingborg så jobbar vi ju väldigt mycket med öppna data. Och det är ju ett sätt att få andra att kunna använda den informationen som vi samlar in. För många gånger så är det kanske så att den informationen som jag samlar in via till exempel en papperskorg eller en belysningsstolpe eller en livboj eller vad det nu kan vara för någonting. Det är inte bara intressant för mig utan det är intressant för någon annan också.
Just det.
Som kan göra någon häftig app och hitta samband på sånt som vi inte visste tidigare till exempel.
Ja, men jätteintressant, och apropå det här, då kanske jag kan ju, vi hade ju som sagt i förpratet, vi pratade lite grann om liksom så här att om just om man köper liksom så kallade så här boxade lösningar eller färdiga lösningar. Men hur ser du på det då?
Alltså jag är kluven, för jag är egentligen ingen älskare av de här boxade lösningarna. Samtidigt så, om jag får nämna ett varumärke, så jag älskar ju Apple för att det bara funkar. Men samtidigt så det är inte alltid bra att vi behöver köpa, man köper en produkt och till den produkten så får du ett tillhörande system. Och köper du inte systemet så fungerar inte den produkten som du köpte fullt ut.
Just det.
Och vi försöker ju att hitta samnytta, tänker jag, på olika sätt. Och vi är inne i ett jätteprojekt, kan jag säga, i Helsingborg nu, där vi sitter och jobbar med ett nytt ärendehanteringssystem, men också ett system för att hantera tillstånd. När vi tänker till sådär, så är det liksom, ska vi ha två system? Nej, det vill vi ju kanske inte. Utan vi vill, det är ingen skillnad på om du som medborgare skickar in ett ärende om att det är ett potthål i gatan, eller om du som en ledningsägare skickar in en tillståndsansökan för att du vill gräva i gatan. Så det är lite så här, det är samma process. Alltså borde vi bara ha ett system. Och då blir det ju samma med om vi köper papperskorgar som kommunicerar till exempel, och vi kopplar upp offentliga toaletter, eller vi kopplar upp vår gatubelysning, så vill jag kanske bara ha ett system för att hantera all den informationen som kommer.
Just det.
Och då funkar det inte riktigt med de här boxade lösningarna, de färdiga lösningarna, paketen. Liksom. Mm. För att då kan jag inte samnyttja information lika lätt.
Ja, men jätteintressant. Ja, men absolut. Jag förstår. Men jag menar, i min bransch eller byggbranschen eller BIM-branschen, då pratar vi också liksom mycket om så här, öppna format och så att det kan liksom appliceras i andra delar, och så att man inte låser sig vid specifik produkt. Det blir inte liksom, det är inte optimalt.
Precis. Så man vill ju ha så mycket open source som det bara går.
Mm.
Därför att sensorer, fördelen med dem är att de samlar ju inte in någon personlig information. Mm. Utan den information, alltså den informationen som vi får är till exempel om en gatlampa är tänd eller släckt till exempel. Eller att en papperskorg är full eller inte full.
Mm.
Det är ju inte personkopplat på något sätt. Men den informationen kan ändå vara väldigt mycket värd för någon annan.
Och
vi kan börja tänk om vi skulle kunna se till exempel att alltså man kan se med rörelsemönster hur människor rör sig, att man ser att vissa ställen undviker man på natten till exempel.
Mm, just det.
För att förmodligen så kan det vara för att då är gatubelysningen för dålig där. Mm. Eller?
Då kan man satsa just med säkerhet på det området.
Exakt. Mm. Alltså, det jag vill åt är egentligen det här att genom att vi börjar se på information som vi får in utifrån flera olika angreppssätt eller flera olika vinklar, så kan vi ju också hitta lösningar på sånt som vi inte riktigt var medvetna om tidigare.
Ja, men jag förstår. Ja, men jättebra. Men jag tänker liksom, ni har ju ändå kommit Helsingborgs stad väldigt långt just inom IoT. Men hur kommer det sig, tror du?
Och det kommer sig att vi har kommit långt. Jag tror det är så här att till att börja med så har vi en väldigt öppen och tillåtande kultur
just det.
I Helsingborgs stad. Och det går hela vägen ifrån politik ner via då de man säger, högre chefstjänsterna och så vidare. Hela vägen ner i organisationen.
Mm-hmm,
okay. Vi har en stadsdirektör som jag vet har sagt att den värsta rädslan vi kan ha i Helsingborg är felrädslan. För att om vi är rädda för att göra fel så kommer det medföra att vi inte gör någonting.
Mm.
Vi begränsar oss. Det är bättre att vi provar. Om vi har en idé som vi tror på, så testar vi den i liten skala. Fungerar den, då kan vi skala upp. Fungerar den inte, så har vi i alla fall lärt oss någonting. Så kanske man kan tweaka den idén lite, och så kan vi testa igen på ett lite annat sätt, och då kanske det funkar. Eller så får man helt enkelt inse att det där var ingen bra idé, men då har vi lärt oss det.
Mm. Ja, men låter väldigt klokt.
Och det tror jag är en väldigt stor bidragande faktor till varför Helsingborg har kommit igång. Mm. Att vi inte bara har snackat, utan det har varit verkstad också.
Mm. Nej, men det låter ju väldigt klokt, och jag tänker ju liksom att perfekt för er att börja applicera BIM nu med de inställningarna. Men vilka olika försök har staden genomfört inom IoT-området?
Vi började väldigt enkelt. Jag började med IoT-arbetet våren 2017.
Mm.
Och det första vi gjorde, det var att vi installerade ett antal så kallade Big Bellies. De här smarta sopkärl som kommunicerar sin fyllnadsgrad till oss.
Mm, okej.
Finns i Stockholm, finns i Malmö, finns i Lund, finns på väldigt många olika ställen i Sverige. Och det är en jättebra produkt. Det är dock en boxad lösning. Så att Det är inte helt enkelt att få ut informationen där. Det finns öppna API och så vidare. Men det var i alla fall ett sätt att komma igång, att börja jobba med IoT och få en känsla för vad det här egentligen är för någonting. För att när vi började så var det var ingen som riktigt visste vad det var i staden.
Mm.
Då. Nästa sak som vi gjorde, det var ju våra livbojar som jag vet har fått mycket cred och mycket uppmärksamhet. Vi hade någonstans mellan 30 och 50 livbojar som försvann varje år ifrån stränder och så vidare.
Alltså som att folk tog dem bara? Eller liksom?
Ja, de tog dem. Okay. Oftast så hittar man väl dem i buskage eller så, ja, de kastar dem i vattnet och får se om de flöt och sådär.
Mm,
det var inte så att vi hade mellan 30 och 50 livräddningsförsök. Nej. Utan det var ju ren skadegörelse.
Just det, sabotage.
Så det vi gjorde, vi testade att vi kopplade upp en sensor till på livbojarna. Vi satte på en liten magnetkontakt. Och när du då plockar bojen ifrån sin plats så det kommunicerar vi ett nät som heter LoRa. Och det är som ett wifi kan man säga, fast för prylar. Så du kan skicka små datamängder, väldigt långa sträckor. Men du kan inte spela film och du kan inte skicka musik och sådär via det här nätet. Utan det är bara små datamängder. Mm. Fördelen med det här är att vi kommer ut på stränderna. Ganska långt ut, där vi i normalfallet kanske inte har el framdraget till en brygga.
Mm.
De här sensorerna är batteridrivna, drivs av ett 3,5 volts batteri. Och du har en batteritid på mellan 3 och 5 år ungefär. Och det som händer är att vi får en signal som talar om en boj är borta från sin plats eller inte. Vilket gör att vi kan åka ut mycket snabbare och därmed så kan vi säkerställa att folk inte drunknar när bojen verkligen behövs. Vi har testat med jordfuktighetssensorer på, vi har en stadsmotorväg som heter Österleden. Och mitt i på den här vägen så är det mittremsa med väldigt mycket träd som står. Och det är ju arbetsmiljömässigt ett ganska så svårt hanterat problem att sköta bevattning på de där träden. Mm. Så då satte vi upp ett antal jordfuktighetssensorer som vår entreprenör kan få en indikation på att nu är det dags att vattna för det börjar bli torrt i marken.
Mm.
Och då kan man ju då enkelt titta i sin SMHI-app eller klart.se eller vilken app man nu kör efter och säger att ja, det ska regna imorgon och en vecka framåt. Då kan jag strunta i det bevattningstillfället för att förmodligen så kommer regnet att falla även på Österleden.
Ja, just det.
Eller så tvärtom att du säger att det, som nu då, att det ska vara solsken i 10 dagar. Då är det dags att åka ut och vattna för annars så dör träden.
Mm. Just det.
Vi har testat med en tillsammans med ett företag som heter Axis i Lund. Så har vi utvecklat en radardetektor som också är monterad på Österleden. Där vi kan mäta om det står vatten på körbanan. Och en centimeters vatten som står där kan ju då medföra att en brunn till exempel inte har den funktionen som,
aha,
som efterfrågas. Ja, vilket gör att vi kan åka ut och rensa brunnen och så får vi tillbaka funktionen på vägen.
Mm-hmm.
Den tekniken skulle man ju naturligtvis kanske även då vilja ha i en gångtunnel. Därför att det är jättetråkigt som fotgängare att gå genom en centimeter högt vatten för då blir blöt om fötterna.
Mm.
Det är liksom det här med nyttan igen. Vi har testat att koppla upp ett antal belysningsstolpar på det sättet att vi har satt en sensor som mäter om den blir påkörd. Att den lägger sig ner. Att den vinklar sig.
Mm.
Och vi kan även testa det på trafiksignaler. För har du otur med en trafiksignal och den vrider sig 90 grader och den kan få en väldigt lätt touch.
Ja.
Då skulle du i teorin i alla fall kunna få grönt ljus ifrån två håll samtidigt. Och det är inte så bra.
Det här ser man lite då och då, alltså ute i trafiken, ja, att stolparna har blivit liksom påkörda, de är halvböjda.
Absolut.
Och
absolut. Och har du en gatubelysningsstolpe så i värsta fall så har du fortfarande att elen är på.
Mm,
vilket gör att stolpen som ligger på marken är strömförande.
Mm, just det.
Så det är ju en elfara. jag nämnde också att vi har hand om stadens alla fontäner. Och vi har testat, det har inte gått så bra än så länge, men det kommer att gå bra, det vet jag. Men vi har testat i alla fall att koppla upp en vattenmätare, flödesmätare, för att kunna se hur mycket vatten en fontän förbrukar.
Mm.
Och få en kontinuerlig indikation på det där. För då kan man ju också koppla det till en vindmätare som stänger av om vattnet blåser iväg till exempel.
Just det. Och du nämnde lite grann så här att hur ni började. Men alltså hur gick det till? Alltså hur började ni med att komma igång med ert just IoT-arbete?
Det kom väl som en... Det kom som ett önskemål ifrån en annan förvaltning, vill jag minnas. Att vi skulle börja och se och jobba med den här typen av teknik.
Mm.
Och jag jobbade med gatuunderhåll då, men kände att nu hade jag gjort det ett antal år, så att nu vill jag prova någonting annat. Tyckte att det här var spännande och jag fick chansen att testa på.
Mm, just det.
Mm. Jag tror att vi var rätt så tidiga på banan med att se nyttan med det hela. För jag tror det är där man måste börja. Där är kanske många som tycker att det här verkar krångligt eller att det här verkar väldigt dyrt. Ibland så är det bra att liksom ställa sig frågan, vad kostar det när vi gör saker och ting fast vi inte riktigt vet saker och ting?
Nej, men jag förstår.
Det är ingenting som säger att vi gör saker och ting på rätt sätt bara för att vi har råkat göra så i 30 år.
Mm. Nej, men exakt.
Ja, men... Lite så.
Men alltså generellt, vilka nyttor ser staden med IoT och finns det eventuella liksom nackdelar?
Nyttorna framförallt tror jag är ju att vi just den här samnyttan utav information. Jag brukar väl fundera lite med att what's in it for someone else.
Mm, just
det. Om jag samlar in information så är det inte säkert att jag är den största kunden, om man ska säga, utav den här informationen som jag samlar in. Tillbaks till det här med öppna data. Kan vi presentera det här som öppen data så är det kanske någon student som sitter på campus som tycker att det här är jätteintressant att göra någonting med. Eller en annan del av staden, en annan förvaltning, tycker att den här informationen är jättenyttig för oss. Där tror jag den stora nyttan är. Och så också det här att vi faktiskt kan göra ur drift- och underhållssynpunkt då, saker och ting vid rätt tillfälle. Inte för att det står i ett kontrakt att vi ska göra en viss sak vid en viss tid.
Mm, just det.
Eller när ett visst läge eller viss funktion uppnås. Utan som det här exemplet med Österleden och träden där. Att, jag menar, ska vi sköta bevattningen där ute så det är 100 km i timmen skyltad hastighet på den vägen.
Mm.
Och det kräver då dubbla eller trippla TMA-bilar.
Mm.
Alltså bilar med krockskydd. Och varje sån bil kostar 1500 kronor i timmen.
Mm,
och Österleden är 5 eller 6 kilometer lång. Och där är träd hela vägen. Det blir jättepengar för att hantera det där. Om jag då vet att nu ska det inte regna på en vecka och jag ser att det flaggar för att det är torrt i marken, då får jag ta den kostnaden.
Mm.
Men jag gör det bara vid rätt tillfälle. Jag kan planera mitt drift- och underhållsarbete på ett helt annat sätt.
Så ni äger ju liksom processen själva? Liksom på sätt.
Exakt. Vi har Helsingborgs stad, vi är en ren beställarorganisation. Så att vi har ju entreprenörer som Peab, drift och underhåll till exempel. Och vi har Green Landscaping som sköter gatudrift och parkdrift.
Mm.
Peab Asfalt som sköter gatubeläggningar. Och vi har Kraftringen som sköter gatubelysningen. Men alla de här företagen blir ju också en väldigt viktig aktör i det här. De blir ju inkopplade i det här arbetet också. De måste få den här informationen för att kunna planera sitt arbete också på ett så bra sätt som möjligt. Så att vi hjälps åt.
Ja, men det
jag tror det är en väldigt viktig del i det här också. Det är också en av de här fördelarna med IoT. Genom att vi samlar in information så kan vi samverka med våra entreprenörer och andra parter på ett mycket bättre sätt.
Ja, men det öppnar upp så många fler möjligheter. Liksom, på
exakt, exakt.
Sätt och vis. Tror du att det finns några nackdelar? Eller anser du det?
nackdelarna ligger inte så mycket i tekniken i sig, utan jag tror nackdelarna ligger än så länge i att det är förhållandevis ny teknik.
Mm, just det.
Det gör att det finns ingen standard, till exempel. För alla olika sensortillverkare som finns, de har olika sätt att skicka, eller deras koder som de skickar, de här sensorerna.
Ja.
Hexadecimaler eller vad det nu är för någonting. Payloadsen, de ser olika ut. Vilket gör att man måste ha en mängd olika decoders för att kunna tolka den informationen som man får. För att det är väldigt kryptiska meddelanden som kommer ifrån en sensor. Du måste ju avkoda det meddelandet för att du ska få någon förståelse för vad sensorn har skickat för information till dig.
Just det.
Bristen på standarder är just nu en stor nackdel.
Ja, men jag förstår. Men då kanske det är någonting som vi kan vända oss till SIS.
Absolut.
Eller hur?
Det hade varit jättebra. Att få lite standardiserade format.
Mm.
Då tror jag också att genomslaget för det här kan bli ännu större.
Mm. Ja, men jätteintressant. Vi kanske ska lägga upp ta fram ett förslag och kontakta SIS om det här.
Det tror jag hade varit jättebra, för att just att när saker och ting inte kommunicerar så enkelt så kan det medföra ju att det blir ganska mycket handpåläggning.
Just det,
och arbete för att få saker och ting till att snurra så som man vill ha dem. Och det tror jag gör att det blir en ganska så hög instegströskel så att säga.
Ja,
det kan ha en avskräckande effekt.
Ja, nej, men
det måste vara enkelt.
Mm. Nej, men så är det alltid. Alltså, är det lite diffust och lite så här komplicerat, då är det lätt att folk liksom backar och så där. Det ska ju liksom finnas.
Exakt.
Ja, men jätteintressant. Men då vet vi det eventuellt, att det är standarden som är största nackdelen.
Ja, yes.
Vilka lärdomar har ni fått genom ert arbete?
Just den avsaknaden på standarder, det är ju en lärdom.
Mm.
Men jag har också sett att det är väldigt viktigt att man kan få det här med öppenheten att fungera. För att jag som användare, jag vill inte ha ett system för varje typ av sensor eller varje typ av teknisk produkt som jag har. Utan jag vill ha ett system för att se information från alla typer av sensorer. Det ska inte spela någon roll om det är en Sensing Labs-sensor eller om det är en Elsys-sensor eller om det är en Libellium eller vad det nu heter för någonting.
Mm.
Jag ska inte behöva bry mig om det. Utan jag vill bara ha en tjänst där all information kommer in och är avkodad på ett bra sätt. Ta det här exemplet med om vi pratar gatubelysning. Jag kan inte ha en programvara eller ett system för varje armaturtillverkare. Jag kan inte ha ett system för Philips och ett system för Siemens och ett för Atelier Lyktan och så vidare. Det kommer aldrig funka.
Nej.
Utan jag vill ha ett system för att se all information om gatubelysningen.
Mm. Nej, men jag förstår.
Det är en stor lärdom. Sen så ser jag också att vi har en viktig lärdom är att det här arbetet har ju kunnat ge upphov till ett antal väldigt häftiga och spännande lärdomar, men också häftiga och spännande samarbeten. Om jag tar Livboys-exemplet då, så har vi ju samverkat tillsammans med Fristadsplast som tillverkar Livbojarna, som också har varit en stor bidragande faktor i att ta fram en lösning på hur den här, om man säger, själva kontakten ska fungera. Och de har varit med i samverkat med Öresundskraft som har vårt LoRa-nät och med Infrakontroll som är vårt RN-hanteringssystemstillverkare.
Aha, okej. Okay. Så ni har liksom samarbetat där?
Det är företag som annars inte hade pratat med varandra.
Nej, just det.
Och i Libois-fallet så hoppas jag att det här kan bli en Sverige-standard.
Mm.
För att i och med att Fristad är med och de de levererar ju till väldigt många svenska kommuner produkterna. Och då finns det ju en marknad där. Och då, Trygg Hansa som står bakom alltihopa med Liborgarna, de röda och vita. De kan ju helt plötsligt börja få koll på alla sina Liborgar som de har ute.
Nej, men verkligen. Låter ju jättespännande. Har det funnits några saker som har varit svårare än andra i ert arbete?
Ja, det har det. Det jag tyckte var det svåraste, det var att komma igång innan vi liksom, för att det var så nytt för alla. Och man vill ju så gärna ha en lite häftig, annorlunda och spännande idé. Och samtidigt så var det svårt att veta till vem skulle man vända sig för att
just det.
Komma igång. För det var en helt ny värld som öppnade sig. Så i det fallet det var svårt.
Men det blir alltid lite svårare.
När man bara hade kommit över den tröskeln, sen var det bara till att ösa på. För sen faller bitarna på plats. Men samtidigt så har det varit väldigt lätt att komma igång eftersom att det var nytt så var det lite kravlöst.
Just det, ja. Det är sant.
Vilket gjorde att alla dörrar var ju öppna. Det var bara att försöka sätta igång att göra någonting.
Just det.
Och bara för att komma igång.
Ja, men jag förstår. Men hur ser ni på framtiden? Kommer IoT att vara liksom en naturlig del av Helsingborgs stad framåt?
Det kommer det absolut. Alla dagar i veckan. Det är jag helt övertygad om. Och IoT är ju bara det är en liten del i hela det stora digitaliseringsarbetet som staden genomför.
Just det.
Och IoT är ju, som vi ser det, eller som jag ser det, är ju ett sätt att få in information som vi i nästa steg kan förädla, lära oss av och därmed ge tillbaka till helsingborgaren på ett bra sätt. Så att Helsingborg ska vara lite lättare att vistas och vara och trivas i Helsingborg än någon annanstans. Det är liksom målet. Om man då tar en sån enkel sak som i vår process då med drift och underhåll, så vi har någonstans mellan 25 och 30 000 ärende varje år till vår avdelning bara. Och det är allt ifrån att papperskorgar är fulla till att det är skräp någonstans eller att gräset behöver klippas och så vidare. Och jag tror att om man översätter det här med smärta till exempel, så jag tror att vissa saker som händer är sjukt tradiga och det gör ont ett litet tag. Till exempel om du åker tåg och kontaktledningen trillar ner så är det jättetråkigt när det händer. Men det händer inte så ofta och effekten blir ganska kort egentligen. Men däremot kan vi ta bort det här jävla skoskavet. Att papperskorgen alltid är full på ett visst ställe. Eller att det alltid är lite skitigare där än där. Och så vidare. Då tror jag att vi kan få lite gladare, lite nöjdare medborgare. Och invånare i stan. De ska inte behöva bekymra sig om en papperskorg är full eller inte. För det ska papperskorgen själv lösa. Och meddela. Nu är jag full. Kom och tör mig.
Och nöjdare medarbetare kan jag tänka mig också.
Ja, det är också. Absolut. Absolut. Och vi kan ju lägga våra resurser på rätt ställe.
Ja, men exakt. Men hur ser det ut med just samarbete med andra liksom, så här, kommuner och städer?
Vi försöker ju. Det finns ju pågående projekt där vi City as a Platform till exempel, där vi samverkar med andra städer. Och Jag tycker det är jätteviktigt. Och det här att vara en del av till exempel BIM-podden, det tycker jag är jätteviktigt. För att våra erfarenheter, de kan jag sprida dem så andra kommuner kan använda samma idéer för att lösa sina problem. Så är det ju jättebra. Ja. Men då vill jag ju få någonting tillbaka utav problem som de har löst. Mm. Som jag inte har tänkt på. Men så vi kan hitta samverkan där. Just för jag tror att tyvärr så är det alltid så att alla vill alltid vara unika.
Mm.
Men när det gäller till stor del kommunal verksamhet så vill jag ju tro att vi är inte så jävla unika. Utan de problemen som finns i Helsingborg
finns där,
och de behoven som finns i Helsingborg, de finns precis överallt.
Just det. Men alla kanske löser och uppfinner hjulet på nytt hela tiden. Liksom.
Exakt. Och då tycker inte jag vi är smarta.
Mm.
Men om jag berättar om så här har vi löst detta. Använd vår lösning.
Mm.
Rakt av. Jag har fått frågan jättemånga gånger om vi har tagit patent på Livboys-lösningen. Mm. Nej, varför det?
Varför ska man
göra den är det? Inte, det är ju inte min lösning. Alltså det är ju...
Mm. Nej, men
det viktigaste är att det används.
Ja, men det är jättebra i liksom inställning. Men kan de kontakta dig i andra kommuner? Och om nu
absolut.
Efter, om de hör dig här på avsnittet. Är det bara att de kontaktar dig? Och, hur kan man enklast...
Det är bara till att ringa, mejla eller smsa eller vad man nu känner för.
Hur kan man enklast nå dig? Alltså finns du på LinkedIn? Kan man söka upp dig där?
Eller jag finns på LinkedIn. Och alternativet är ju att söka mig i Helsingborgs stad.
Ja, men jättebra.
Direktnummer 042 10 22 38.
Kanon, kanon. Men hoppas att det, liksom, att det leder till någon sorts samarbete framöver.
Jag hoppas jag.
Ja, men vi börjar liksom närma oss slutet. Jag tänkte fråga, och vad har ni för planer alltså närmaste tiden? Vad har ni igång inom IoT?
Inom IoT så... just nu så är det väl mer att försöka att... Vi lämnar lite det här, tänker jag, testfasen. För vi har gjort allting i ganska liten omfattning. Nu vill vi har sett att livbojarna fungerar. Mm. Vi har sett att jordfuktighetssensorn fungerar. Och nu gäller det att börja applicera det här i större skala.
Just det.
Sen så kommer vi. Jag hoppas ju att stränderna kommer att öppna till viss del i sommar i alla fall. Om vi nu inte kan åka utomlands så kanske vi kan åka och bada om inte annat.
Ja.
Och där håller vi på att försöka leta efter en lösning. Vi har på en del stränder har vi digitala skyltar. Och det hade ju varit jävligt häftigt att kunna visa för den som är och badar att idag är det 22 grader varmt i vattnet och det är 25 grader varmt i luften och solen skiner med så här stark strålning så du bör använda solskyddsfaktor 30. Eller i alla fall du bör skydda dig idag för solen är vass.
Mm.
Till exempel. Mm. Hitta den här medborgarnyttan. Tror jag blir en väldigt, väldigt viktig del framöver.
Mm, just det.
Där vi genom teknisk lösning kan göra livet lite lättare för Helsingborg.
Jättebra. Tack så jättemycket för intervjun, Andreas. Och tack för att du tog dig tid och gästade BIM-podden. Otroligt spännande att höra hur bra ni har lyckats med just IoT på Helsingborgs stad och jag hoppas verkligen att det kan liksom motivera och inspirera andra organisationer, kommuner och städer. Och jag vill passa på att önska er lycka till med ert arbete på Helsingborgs stad. Tack!
Tack så jättemycket. Och jag får väl avsluta då med att säga att till de som går i tankar och funderingar om att vilja testa eller vilja komma igång eller ha funderingar kring det. Dels att de naturligtvis gärna får kontakta mig. Men man ska veta att det behöver inte vara svårt och det behöver inte vara jättedyrt. Och jag tror att nyttan överstiger alla kostnader i slutändan.